just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En galvaniserad skottkärra för glänsande 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Podplay.
Känn er varmt välkomna till Hockeypuls podcast. Det har äntligen blivit dags för premiären av Sportchef Sommar 2022. Och konceptet som sådant är att jag ringer upp de som rattar varje SHL-lag för att djupdyka i truppbyggena och stämma av läget inför 22-23. Och premiärgästen är en person som är på väg in i sin första säsong som sportchef för en SHL-klubb. Efter flera år bredvid Fredrik Sjöström i Frölunda ska Björn Liljander nu testa vingarna på annat håll, nämligen i Malmö Redhawks. Och först och främst, Björn, välkommen till podden.
Stort tack, Adam. Jättekul att få vara med i den här celebra podden. Jättekul.
Ja, det vet jag. Jag tycker i alla fall det är väldigt roligt att du är premiärgästen här. Och jag vet att du är bekant med SHL, men du kastar ju ändå ut i relativt okänt vatten eftersom du aldrig haft just den här positionen tidigare. Hur känner du för det?
Ja, men det stämmer. Det blir ju något helt nytt. Dels så har jag varit i Frölunda i 13 år i olika roller, och sista 5 åren har jag varit kring A-lagsverksamheten och jobbat ihop med Fredrik Sjöström där, och nu blir det ju dels en helt ny organisation samtidigt som det blir en något större roll och större ansvar i en helt ny miljö. Så att det är klart att det är mycket nytt på en och samma gång. Men samtidigt så är man ju bekant med ligan och vad som gäller i ligan. Regler och överenskommelser och så vidare. Så att mycket känner man igen, skulle jag vilja säga också. Så att allt är inte jättenytt, men ja, absolut. Det blir ju som alla som byter arbete, byter yrke eller byter arbetsplats, så innebär det ju förändringar i sitt liv och förändringar i sin arbetssituation. Så att det är mycket som är nytt, men också väldigt inspirerande.
Ja, jag förstår det. Men du ska veta att det faktiskt har ramlat in ett flertal mejl där lyssnare önskat dig som gäst i podden. Jag antar att det helt enkelt för att folk är genuint nyfikna på dig nu när du kliver in i Redhawks. Men är du bekväm med att bli lite mer av en offentlig person? För det blir ju ofrånkomligt i och med din nya roll här.
Ja, men så är det ju. Det har jag ju märkt bara på den här korta tiden egentligen, att man är mer påpassad från media. Definitivt. Sen har väl egentligen inget jättebehov av det att vara i media och synas och höras, men jag förstår att det är en stor del av spelet, och jag har ju inga problem med det som sagt, men jag är införstådd med att det kommer krävas, och det är väl någonting som man har sluppit undan lite under tidigare år där Fredrik och Roger från har tagit stora delar av den kakan, men nu blir det väl lite annat som sagt, så att det är bara vänja sig, gilla läget, sitta och podda, det är väl inte helt fel.
Nej, verkligen inte, jag klagar inte. Men utifrån sett så kan det ju te sig aningen märkligt att gå från maktfaktorn Frölunda till att ta över en klubb som senaste åren har slutat 9-9-12. Det har ju varit en nedåtgående spiral. Och då blir man ju så här fundersam på, vad var det som triggade dig till att tacka ja när erbjudandet väl dök upp?
Nej, men det är väl egentligen två delar. Att nummer ett, så hade jag varit väldigt länge i Frölunda, som sagt 13 år där i olika roller, och kände väl någonstans kanske att mitt uppdrag var något avklarat i den organisationen. Och sen fick jag en fråga från Malmö, och de hade en ordentlig presentation och genomgång av vad de ville göra med Malmö och vad de förväntade sig, och jag kände någonstans att jag var redo för att ta mig an en ny utmaning, och jag ser att Malmö har fina förutsättningar för att kunna ha en jättefin verksamhet och få den här rödöken att lyfta ordentligt. Så att, det är en stor utmaning, och samtidigt som jag tycker att det kittlar att kunna ta sig an den och få jobba över tid i Malmö och bygga någonting från grunden. Eller inte från grunden, de har mycket saker som är bra redan, men att kunna justera vissa saker och höja tempen lite grann, så tror jag att vi kan få en bra utdelning av det. Men det kommer ta tid. Det är ingen som kommer göra sig över en natt. Men det är klart att det är utmaningen som kittlar är definitivt. Och jag kände väl också att någonstans att jag ville ta ett steg ytterligare. Så att jag hade många fina år i Frölunda och lärt mig extremt mycket under resan. Men någonstans så hade jag gjort många saker, eller gjort det mesta där, ska jag väl säga. Så att det var läge att gå vidare för att utveckla sig själv också. Och, ja. Så att, ser fram emot det här.
Nu har ju inte Frölunda vunnit sedan 2019. Det var rätt tuffa år 2020 och 2021, åtminstone om man tittar till tabellplaceringen. Men det är ju ändå en klubb som förknippas med att vinna, åtminstone om man ser tillbaka i historien. Vad tar du med dig ifrån Frölunda in i Malmö nu som du känner att det här vill jag egentligen implementera från start?
Nej, men det är väl lite grann, man brukar prata om att saker och ting sitter i väggarna, men för mig så sitter det inte saker och ting i väggarna, utan det sitter i människorna. Jag tror att det är det som är nyckeln någonstans, att man samlar bra människor på ett och samma ställe och få alla att jobba stenhårt varje dag. Det är väl den stora grejen som präglat Frölunda under många år. Att det är många kompetenta människor som har dragit åt samma håll. Man har varit enade och man har lagt ner timmarna för att jobba hårt. Sen också att man har haft fokus på utveckling och driva saker framåt. Det är väl en stor sak som jag tar med mig till Malmö. Att vi behöver ha en prestationsbaserad verksamhet där vi fokuserar på beteenden och fokuserar på utveckling varje dag för att bli bättre. Vi ska växa under säsongen, och det tror jag är att man har en hög nivå på det man gör varje dag. Det kommer också avspegla sig på matcherna och hur man tar sig an säsongen under resans gång. Så att, det finns många saker som jag tar med mig från Frölunda, men framförallt kanske den dagliga verksamheten, att den ska hålla en hög nivå.
Det första du säger där är ju väldigt spännande, att välja rätt personer. Men det handlar väl lika mycket om att lära föreningen och klubben Malmö att okej, när det börjar storma på riktigt så måste vi visa att vi har förtroende för de här personerna som vi har valt. För det är ju lätt att när det börjar vackla lite, att då vill man byta ut tränare, sportchefer, scouter eller vad det nu är. Men en del av Frölundas framgång har väl varit det att man trott på några och sen stått fast vid dem.
Helt rätt. Det är ju, kontinuitet är ju en framgångsfaktor. Så är det faktiskt. Och det är väl en av konkurrensfördelarna som Frölunda har haft. Att man har fått lov att jobba över tid med i stort sett samma personal. Det har varit till viss del lite utbyte, men överlag så har man haft samma kontinuitet på ledarsidan, både kanske på A-lag och juniorsida och på människorna i de ledande positionerna, vilket gör att det blir något helt annat som man kan finjustera från varje säsong och ta steg för steg, istället för att man ska kasta in nya människor vart och vartannat år och sen ska man bygga upp nya saker. Det tror jag, det gör att man tappar tid. Så att kontinuitet, det är klart att det är en framgångsfaktor, och någonstans vill jag bygga en positiv tröghet, om man kan uttrycka sig så, i Malmö, där vi någonstans vågar tro på våran linje och håller fast vid den och inte, som du säger, blir vacklande när man kanske förlorar en, två matcher, utan att man håller kompassen och håller färdriktningen oavsett hur det går i matcherna. Och vi ska bygga en daglig verksamhet, och vi kommer överens om, där vi gör det vi ska och följer vår plan. Oavsett om vi vinner med 10-0 eller förlorar med 10-0, så behöver vi följa den utstakade vägen vi har lagt. Och det tror jag också är en viktig del.
Läser man min kollega Johan Svenssons alster på Expressen, så kan man ju uttyda att det var Patrik Sylvegård som rekryterade dig och inte Malmö styrelse. När togs den initiala kontakten från Sylvegård till dig?
Historiskt sett så har ju Patrik egentligen flörtat med mig under många års tid.
Kommer det fram här i podden alltså? Hur många år då?
Ja, exakt. Ja, det är under ett par år egentligen som man har med på skoj kanske så diskuterat och flörtat lite grann när jag ska komma till Malmö och bygga deras verksamhet. Men nu blev det faktiskt på allvar här, och Det var nog någon gång i februari där som första samtalet kom, och sen så träffades vi ett par gånger där, och ja, då till slut så landade jag i det beslutet att ja, det kändes jättespännande att få ta sig an en ny verksamhet och träffa nya människor och ny organisation och ta det därifrån. Så att det var nog i, som sagt, februari någonstans som första kontakten togs med där Patrik ringde, och sen så hade vi x antal träffar och jag fick träffa styrelsen och så vidare också. Så att ja, fick en bra känsla av föreningen. Varma, godhjärtade människor som har stort hjärta för sin verksamhet. Och det känns kul att få vara med på den här resan.
Men det är ju inte allt för vanligt att man ser en tidigare sportchef bli kvar i föreningen som Patrik Sylvegård nu blir. Han tar ju över andra delar av verksamheten nu när du blir sportchef och axlar hans roll. Finns det någon risk för att det är två alfahannar här som kommer liksom stöta i varandra och att det blir en clash under säsongen när viktiga beslut ska tas?
Det hoppas jag inte, utan andemeningen är ju att Patrik ska ha en lite mer övergripande roll, och han sitter dessutom som klubbdirektör, och sen kommer han äga lite mer ansvar gentemot junior och ungdom, och sen av naturliga skäl så kommer vi ju jobba tätt ihop, och sportchef, klubbdirektör jobbar ju alltid tätt ihop egentligen oavsett vilken verksamhet man jobbar i. Och för min del som sportchef så kommer jag jobba väldigt tätt med A-lagscoacherna i olika beslut och frågor, såklart, så att det blir också en del. Men jag ser snarare som så att det är en bra möjlighet att Patrik är kvar i verksamheten. Han sitter på en otrolig kompetens och erfarenhet som jag kan dra nytta av och lära mig av också. Det känns jättetryggt, och sen kan dessutom Patrik kunna fokusera ännu mer på andra frågor i verksamheten, så kan jag driva det sportsliga på ett annat sätt.
Men med tanke på din bakgrund på juniorsidan, alltså du har ju varit spelutvecklare och huvudtränare också, kommer det vara svårt att hålla liksom fingrarna ifrån den där juniorsyltburken under säsong, tror du?
Ja, det kommer det vara. Jag har tyvärr inte lyckats hålla mig borta från juniorverksamheten. Okay. Jag har redan lagt fingrarna i syltburken, så att jag tycker det är viktigt. Även om inte det egentligen är på mitt bord, så blir det, alltså indirekt, så är det viktigt att man har en fungerande verksamhet. Och jag är en föreningsmänniska i grunden och kommer från uppväxt inom både fotboll och ishockeyn. Och jag tycker det är viktigt, även om man fokuserar och är ansvarig för A-lagsverksamheten, att man är mån om att vi ska bygga en välfungerande verksamhet och en helhet, både på ungdom och junior och dam. Så att självklart så kommer jag att engagera mig i andra frågor, och juniorhockey är ju någonting jag brinner extra mycket för, och unga spelare och juniorutveckling. Så att där har jag ju en hel del erfarenhet som jag tycker är viktigt att vi kan ta del av i Malmö.
En tolkning jag gör när jag lyssnar på det och när jag läser intervjuer, det är att det kommer vara en typ av juniorsatsning då i Malmö, att ni kommer kasta om ganska stora delar av er verksamhet. Innebär det att A-laget också kommer präglas av en mer ungdomlig entusiasm, om vi ska slänga ut det epitetet?
Ja, men det tror jag. Att vi, dels så har vi ju en ung ledarstab där Thomas Kollar är vår head coach, som är bara 40 år gammal och ny i gamet, om man uttrycker det så. Och vi har Petri och Limmatainen, Mattias Kärnqvist, och vi har Nilstorp, och vi har en ny fystränare Albin Blomqvist som inte är jättelastgammal. Så att vi har ett ganska ungt team runt laget som präglas av en nyfikenhet och ett jäkla driv och engagemang, och det kommer givetvis smitta av sig på spelartruppen. Och sen är det inga hemligheter om att vi självklart gärna jobbar med lite yngre spelare. Vi har inga problem med att ge unga spelare förtroende, och det är någonting vi kommer jobba med över tid, såklart, att kunna bygga den miljön och verksamheten. Det är ju faktiskt som så att ska vi kunna få upp egna unga spelare i A-laget, så behöver vi skapa den miljön, och det är vi ledare som sätter den kulturen och skapar en tillåtande miljö. Så att där har vi ett jobb att göra också, så att vi kan ta hand om våra unga killar som kommer fram från vår akademi. Och dessutom, om vi ska bli attraktiva för unga spelare i övriga verksamheter att komma till Malmö, för här får man en bra utveckling. Här utvecklas man både som spelare och människa. Så tror jag att det är vi ledare som behöver bygga den här miljön. Och vi har redan börjat diskutera och jobba med det.
Ja, ni ska inte bara försöka bli Sverigeledande på den punkten. Ni måste ju först och främst bli Skåne etta i SHL.
Ja, men så är det. Vi har ju en konkurrent några mil härifrån, norröver, och det är ju fantastiskt trigger att vi ska jaga dem. Såklart, det har hänt, det kan man inte sticka under stolen med, att det har hänt bra saker i Ängelholm de sista åren. Och det är klart att det triggar oss till att jobba ännu hårdare och kavla upp ärmarna. Så att, det ser vi fram emot att jaga, inte bara dem, utan många andra klubbar i Sverige också.
Jag gissar att det är ändå målbilden för dig personligen och hela Malmö, att kanske inte kopiera det rakt av, men i alla fall försöka sträva mot det Rögle har uppnått.
Ja, delar av det de har gjort har ju varit väldigt, väldigt positivt. Så att, sen har vi vill ju bygga våran verksamhet och våra modeller, och det är samma sak att även om jag kommer från Frölunda och sitter på erfarenheter därifrån, så känner jag att vi ska liksom inte bli någon kopia av Frölunda, utan vi ska bygga vår egen modell och gå vår egen väg och få alla människor som jobbar här att hitta rätt i det och någonstans tillsammans utveckla det, och det tror jag skapar större motivation om vi tillsammans jobbar fram till vad vi ska göra i Malmö och inte. Sen att jag kommer in och lägger någon form av dokument eller presentation att så här gör vi och ser en kopia på Frölunda eller någon annan verksamhet. Det tror jag inte ett smack på, utan jag tror att vi kommer jobba fram det själva tillsammans och bli enade kring det så att det blir äkta och genuint.
Du lämnade ju Frölunda i mars och tog över den här rollen i maj. Den tränarkonstellation du nämnde där tidigare med Koller i spetsen, fick du säga ditt i den frågan så att det här är så att säga dina gubbar också och inte någon annans?
Nej, men så är det. Det är klart att jag har varit inspelad på saker och ting och fanns med i diskussionerna kring de här besluten. Och, för mig var det viktigt att vi någonstans vågar tro på en Thomas Koller som jag bedömer är en otroligt kompetent hockeymänniska. Och har visat under den korta tiden han tog över laget att han kan skapa struktur i spelet och skapa och driva en bra verksamhet. Och Thomas är dessutom fostrad i Hammarby och är van med det hårda jobbet, och han vet vad som krävs för att skapa utveckling. Så att för mig var det viktigt att vi vågade gå med en lite yngre, nyfiken headcoach som inte sitter på massa sanningar utan också är nyfiken och vill framåt och vill lära sig. Så att det känns jättekul att Thomas vill hoppa på den skutan.
Ja, det är inte bara premiär för Sportchef Sommar 2022 utan även momentet Sportchefsrutan nu och då. Då undrar ni lyssnare, vad är det här då som Adam har kokat ihop? Jo, det är 5 frågor, fasta sådana, som varje sportchef som gästar podden i sommar kommer att få skickad mot sig. De kommer inte förändras utan de kommer alltid vara de samma. Så att då kan man jämföra svaren från sportchef till sportchef, tänker jag. Och Björn Eliander är ju försökskanin här. Hur känns det?
Ja, men det är väl schysst. Det är väl som rookie i ligan som sportchef. Då får man ta skiten. Så att det blir hela läget. Men ja, jag går i bräschen. Jag brukar gå i bräschen i olika sammanhang. Så att jag gör det nu också.
Ja, men det låter ju positivt i alla fall. Den första frågan du kommer att få, den lyder så här. Den spelaren hade du velat värva från ett annat SHL-lag?
Ja, men då vill jag nog värva Joel Lundqvist från min gamla klubb.
Vilket tråkigt och uppenbart svar måste jag säga.
Men så är det. Joel är en fantastisk människa och inte minst hans ledarskap. Och också en människa som gillar att gå i bräschen. Och han är ju vinnare ute i fingerspetsarna. Så att, Joel får bli mitt svar där då. Lite safe att spå, men så får det bli.
Ja, men det måste jag säga. Men det är okej att du låser in det som ditt svar här. Men hur viktig, du som har sett honom på nära håll under flera års tid, hur viktig har han varit för föreningen? Alltså inte när man ser till vad A-laget har uträttat ute på isen och allt som Frölunda vunnit med CHL-titlar och SM-tecken. Utan jag tänker för junioren, de som kommer upp i herrtruppen. Alltså vilken funktion har Joel haft som du har känt att här inspireras jag verkligen?
Ja, men det är väl just det att Joel är ju en läromästare på något vis, och det är ju egentligen den bästa utbildning man kan få som ung spelare, att komma upp och sitta i ett omklädningsrum där Joel är en ledande spelare och se hur han kommer in förberedd varje dag och inte lämna någonting åt slumpen, utan se till att optimera varje dag. Sin noggrannhet och professionalism är ju, den är slående. Så att, det skulle jag säga, är man en ung spelare så är det ju väldigt positivt att sitta och titta på Joel och ta efter hans beteenden och noggrannhet. Inte minst hur han uppträder på gymmet och fysen och går i bräschen på fystest och annat. Så att trots ålderns höst så levererar han på en hög nivå, så att, det är imponerande. Otroligt imponerande av Joel, och det är väl ingen slump att han har varit så framgångsrik heller, skulle jag säga.
Vem i Malmös trupp är Joel Lundqvist då? Ser du någon som bär ungefär samma egenskaper som Joel gör?
Ja, men vi har ju en kärntrupp här som med starka pjäser, och där har vi ju allt från Carl Söderberg till Fredrik Händemark, ska jag väl säga, som är också på den nivån, som är otroliga föredömen för sitt lag och leder sitt lag, inte bara de yngre utan också de äldre spelarna. Så att, det är viktigt att ha de personerna i ett omklädningsrum och i en grupp som någonstans är navet och kan driva och leda gruppen inifrån.
Så har du märkt av att lönenivåerna förändrats sedan förra sommaren?
Ja, men det går väl lite upp och ner. Det är ju liksom utbud och efterfrågan som styr lite grann. Och man märker ju kanske innan ett transferfönster att då går priserna upp. Då är det många lag som tittar över sina trupper, och det kanske inte finns så mycket spelare på marknaden just där och då. Sen är det ju efter säsong så här. Så visst, nu är det ju KL-spelare och annat på marknaden, så att det är klart att det är duktiga spelare som klart inte tar vilka löner som helst, men det är ju utbud och efterfrågan som styr, så att ibland är det ju mycket spelare på marknaden och då blir det lite klubbarnas marknad också, men det går i perioder, ska jag säga, men ja, allting blir dyrare i samhället, så att lika så är det ju på spelarmarknaden generellt sett, men det är som sagt utbud och efterfrågan som styr.
Ja, men just för att det är klubbarnas marknad som du är inne på, det har man ju hört andra sportchefer uttrycka också. Nu ska det ju fyllas på i den schweiziska ligan och även borta i Nordamerika. Men tror du att det kan bli lite en waiting game här för SHL-lagen, att man in i augusti, kanske tid september, vågar vänta ut eftersom att det är så pass många spelare på marknaden, då man kan pressa lönerna lite grann i alla fall?
Jag tror nog inte det ändå, utan jag skulle väl tro att de flesta klubbarna vill nog sätta sin trupp ganska tidigt och få jobba med den från dag ett, om man säger så. Så att, det är säkert någon klubb eller ett par klubbar som har is i magen, men generellt sett så tror jag att de flesta svenska klubbarna vill bygga ihop sitt lag ganska tidigt och kunna starta upp med i stort sett den truppen man kommer gå igenom säsongen med i augusti.
Malmös mest oväntade genombrott 22-23?
Ja, det är en bra fråga. Vi har ju ett par ungtuppar här som skulle mycket väl kunna slå igenom. Och dels har vi ett par spännande unga backar i Theodor Jonsson och Gabriel Kocka som kommer från Norge. Som var i Vålerenga i år, och Theodor som var i Växjö i fjol, som mycket väl skulle kunna komma in och ta lite större ansvar i SHL-kostymen och växa in i det. Och sätta avtryck som man kanske inte hade förväntat sig, så att det skulle kunna vara dem. Sen har vi en forward, Erik Engstrand, som jag tror också mycket väl kan komma in i SHL-kostymen ordentligt i år och få ett genombrott och visa fjol att han har ett målskytte och börjar kunna leverera det SHL. Så att, vi har ett par unga killar här som jag tror kan bli lite utropstecken under säsongen.
Dina två första värvningar är alltså en 18- och 19-åring. Är det en signal till övre hockey Sverige och även Malmös herrlagstrupp att, hörni, det är en föryngring på gång?
Ja, men jag tror att de flesta som har varit i framgångsrika lag, de vet att det är ofta en dynamik i de grupperna mellan äldre och yngre spelare. Man kanske har en relativt bra snittålder, men jag tror det är viktigt att man har yngre spelare som...
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda!
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Man jagar de äldre, som också inspirerar de äldre, och det smittar av sig att det finns en hunger och en nyfikenhet och vilja att bli bättre varje dag. Det drivet som de yngre killarna, det smittar av sig på de äldre, det är helt övertygad om. Så jag tror det är viktigt att man har den dynamiken i en trupp. Så att, för mig är det viktigt att vi har en bra balans och en bra åldersstruktur i truppen, och det är klart att det är svårt att förändra över en natt, men över tid så tror jag att man behöver se över hur man har sin åldersstruktur i truppen.
Apropå dynamik, jag tänker mellan tränarstab och spelartrupp här. Det är ju ändå rätt många spelare som är runt 30-strecket i A-lagets trupp. Och du pratade tidigare om att det här är en ung tränarkonstellation. Hur ser du på den mixen då? Att det är en ung, rätt obeprövad tränarstab som ska hantera en trupp som har varit med rätt länge och som i stora drag är... men kvar sedan flera år tillbaka.
Nej, men jag tror att vi har en fördel av det. För någonstans handlar ledarskap bra. Det handlar om att möta människor och ha en dialog. Och man jobbar mycket med feedback. Och ska man bygga upp ett förtroende med spelare, så tror jag det är viktigt att man kan sitta ner och titta folk i ögonen och diskutera saker och ting. Och, det är ju den nya typen av ledarskapet som vi ser inte bara i Malmö utan i många andra klubbar också som har växt fram. Och den här äldre generationen där det var kanske lite mer mindre feedback och mindre dialog, där man egentligen bara kommunicerar gentemot gruppen. Den tiden är ju förbi. Idag handlar det mycket om att möta varje individ varje dag och ge dem mycket kärlek och bekräfta dem. Och det är inte minst den yngre generationen som kommer upp som är vana med sociala medier, tumme upp, tumme ner. De är vana med snabb stimuli, och jag tror att det är viktigt att man har ett ledarskap som jobbar nära spelarna och bygger relationer och förtroende på det sättet. Så att det ser jag egentligen bara som en styrka.
Den bästa värvning du sett en annan sportchef göra? Valfri säsong, klubb, sportchef och spelare.
Skulle ju egentligen tagit någon Frölunda-spelare, för då är man indirekt med på det.
Exakt. Du skulle ha sagt Fredrik Sjöström här och att han värvade Andreas Borgman typ.
Exakt. Men, jag väljer faktiskt Fröberg, Oskarshamn då. Patrik Karlqvist värvade han ju till... den här säsongen, och Patrik gjorde väl 26 mål om jag missminner mig i Oskarshamn den här gångna säsongen, och det är bara att imponera och lyfta på hatten för Thomas, som han har inte bara Patrik, han har gjort ett jättefint jobb i Oskarshamn och lyckas väl med många värvningar, och jag tror att många sportchefer har säkert scoutat Karlqvist under årens gång och följt han i Hockeyallsvenskan där han har varit en duktig spelare, men ingen har kanske riktigt vågat ta klivet av olika anledningar, och man kanske har varit skeptisk till hans skridskoåkning och så vidare, vad nu kan vara, men Fröberg vågade, och får säga att det var en jackpot och få en kille från Hockeyallsvenskan som går in i 26 mål i SHL, det är imponerande, så att det är bara att lyfta på hatten.
Verkligen. Om man ska prata utdelning där, så poäng per krona eller mål per krona, jag tror det är få spelare som har fått större utdelning på under den gångna SHL-säsongen än Patrik Karlqvist, åtminstone fram till att han förlängde sitt avtal med Oskarshamn och bumpade upp lönen, och det kan ni faktiskt höra mer av i Thomas Fröberg-avsnittet som kommer senare i sommar, så då kommer en liten teaser här också i premiäravsnittet av Sportchef Sommar 2022. Apropå att värva från Hockeyallsvenskan, hur ser du på det? Tror du att det kommer bli mer vanligt att Malmö plockar från andra ligan?
Ja, men det tror jag definitivt att det skulle kunna vara. Det är många duktiga hockeyspelare i Hockeyallsvenskan som definitivt skulle kunna klara av att spela SHL-hockey, men problemet är att de kanske aldrig får chansen. Mm. Så de får aldrig visa vad de går för. Men jag kan bara relatera till exempelvis det vi gjorde i Frölunda när vi tog Anders Grönlund från Panten för rätt så många år sedan. Och Anders kom in och gjorde ett fantastiskt avtryck i Frölunda och var med och vann både guld och CHL och allt möjligt där. Så att, och han är en duktig back än idag. Så att, jag tror att man ska våga satsa på de spelarna. De är väl så bra många gånger, men de har aldrig riktigt fått chansen. Och tittar man också på miljön i Hockeyallsvenskan historiskt sett, så har man kanske inte riktigt haft möjlighet till sommarträning och så vidare med lag och fystränare, så att man har inte fått förutsättningar för det heller. Jonathan Jonsson är ju en annan sån spelare som när han väl började träna ordentligt på somrarna och fick förutsättningar för det så sa det bara pang och så ja, tog dominera han i Hockeyallsvenskan och sen också då gjort det fantastiskt bra i Skellefteå och SHL så att det finns många guldkorn i Allsvenskan skulle jag säga som kanske aldrig får chansen tyvärr men det är kul när man lyckas och ger dem förtroende och chansen och de tar det så att extra kul att följa Karlqvist och Oskarshamn såklart.
Ja och tror du att hans succé här under den gångna säsongen på något sätt kan öppna flodvallarna för fler lite äldre, beprövade allsvenska spelare men som inte har varit i SHL och färgat. Jag tänker till exempel på Henrik Björklund nu att Färjestad ger honom chansen. Eller kommer det vara mer slumpartat från säsong till säsong och att man behöver se över den allsvenska marknaden för vilka som skulle kunna klara steget? Jag tänker, blir det trendbrott eller inte? Det är väl det jag söker här.
Ja, men det tror jag nog att det skulle kunna vara ett trendbrott faktiskt. Att man ser att det går att man någonstans vågar ge de här killarna förtroendet och chansen. Och som med Patriks fall så kanske man har tyckt att hans skridskoåkning har varit lite sådär. Men rör man på fötterna och jobbar hårt så klarar man av SHL. Så att, man kanske har överskattat sin egen liga, vad vet jag. Men sen är det klart det är omgivning och annat som påverkar och vilken roll man sätter en spelare i. Det är väl också en viktig faktor att ska du ta en offensiv spelare från Hockeyallsvenskan så kanske det är bra att han får spela i liknande spelformer och få en liknande roll. Då blir det enklare också. Det är väl det man kanske har gjort historiskt sett i många lag också, att man har värvat från Hockeyallsvenskan och sen så har de fått spela en annan typ av roll och spel och ja, helt plötsligt så kommer de inte till sin rätt. Så jag tror att det är en viktig aspekt också.
Här hamnar guldet 22-23.
Ja, det är ju tjänstefel att säga något annat lag. Jag säger ju Malmö såklart. Jag tror Sten på mitt eget lag och folk kommer säkert tycka att man är naiv och så vidare. Men jag är svårt att säga något annat lag och tycker någonstans att det är en otroligt jämn liga i SHL. Där alla lag har en god chans. Det tycker jag man såg inte minst i det här året. Där Oskarshamn var ju supernära att gå till semifinal exempelvis. Och Djurgården åkte tyvärr ut och det finns liksom ingenting på förhand som säger varken det ena eller andra utan ja, man ska inte överskatta eller underskatta något lag i ligan utan jag tycker att vi tror på vårt lag och vi ska bygga ett jäkligt starkt kollektiv som spelar tillsammans och ska bli svåra att möta och jag tror att vi har definitivt chansen att slå alla lag så att jag tror hårt på Malmö Redhawks.
Men stämmer man av med så kallade hockeytyckare och pratar med personer i branschen så det är ju ändå många som tror att ni kommer att behöva fightas där i botten för att undvika de sista två platserna. Vad tänker du om synen på Malmö utifrån?
Nej, men det har jag velat göra lite också med historiskt sett hur trenden har gått de sista åren. Och sen också att vi kanske har en stor del av truppen intakt från fjolåret. Vilket gör att man kanske tycker att ja, det gick så där och då drar man slutsats utifrån det. Men vi tror att det finns mycket mer av att hämta ut av den befintliga truppen. Och vi tror också med det ledarskapet som vi har tillsatt och den träningsmiljön som vi bygger upp här. Och den tydligheten vi skapar i vår spelmetodik kommer avspegla sig och höja nivån på inte minst den befintliga truppen. Men också så tror vi att vi kommer addera, ja, vi har redan adderat några spelare till truppen och det kommer komma in ytterligare några spelare till det här lagbygget. Så att ja. Vi tror på det vi gör i alla fall och vi får visa alla andra att de har fel.
Ja, då är det dags för period 3. Ni som kommer hänga med här i sommar kommer få höra att det är tre stycken delar av Sportrace Sommar 2022. Det är ett litet försnack, det är den här Sportrace-rutan. Och slutdelen blir alltid ett djupdykande i truppbygget för respektive klubb. Och nu är det Malmö vi ska diskutera tillsammans med Björn. Hur ser du på att du egentligen ärvt hela truppen? Att det inte är ditt lag inom situationstecken?
Ja, men det är ju tacksamt skulle jag ändå vilja säga. För att på den här korta tiden så hade det varit väldigt, väldigt svårt för mig att värva ännu fler spelare än vad jag gjort egentligen. Så att ska man rekrytera spelare så krävs det ju noggrannhet och det krävs mycket scoutingarbete och analysarbete inför en värvning. Så att det är inget man bara hastar ihop på några veckor utan Så det hade varit ett ännu tuffare uppdrag om det hade varit fler luckor. Samtidigt visst hade man kunnat påverka ännu mer, men någonstans så tycker jag att vi har en bra trupp, och vi hade truppen från i fjol. Där finns det mer att hämta ut, det finns ännu mer potential definitivt. Så att, jag skulle ändå säga att jag är tacksam över att det inte var fler luckor än vad som har varit.
Vi ska ju diskutera målvakterna, backarna, forwardsen som finns i Malmös trupp för tillfället. Men jag tycker att vi kan faktiskt börja i en annan ände och prata om en målvakt som inte längre är kvar. Oskar Alsenfelt, en stor Malmö-profil. Jag undrar lite, Björn, vilken information fick du när det blev en skilsmässa, en konstaterad sådan? Och vad har du för take på att Oskar inte längre representerar föreningen?
Nej, men likväl som med alla de spelarna som avslutade, som man säger, så givetvis var inspelad på de diskussionerna och var delaktiga i de besluten. Det är ju många människor som sitter och tar de besluten ihop, och man gör en noggrann utvärdering och analys över hockeyspelarna och vad de har för, vad man utgår ifrån, allt ifrån taktik, teknik, fysik, mentalt, socialt, och så gör man olika utvärderingar utifrån det, och man får ta beslut utifrån den fakta man har på bordet och givetvis vara inspelad på alla de besluten. Och så är det tyvärr ibland att man hamnar i de situationerna, och det är alltid tråkigt, det är inte kul för någon, det är liksom ingen som är vinnare på det, men ibland så behöver man gå den vägen, och det är ju inget som är unikt, inte bara för Malmö och idrotten, utan så är det ju på de flesta arbetsplatserna tyvärr. Så att,
Vad var anledningen då? Jag vet ju att Sportbladet rapporterat om att det till viss del berodde på vad Oskar pratade om i deras podd om tystnadskultur och den synen han har på ishockey generellt sett ur ett personligt perspektiv. Var det en del av det, och kan du ge oss en lite bredare bild av varför han inte fick stanna kvar?
Nej, jag kan egentligen bara säga det att det har ingenting med de sakerna att göra, vad han har sagt i den podden. Jag har faktiskt inte ens lyssnat på den podden, ska jag helt ärlig. Men besluten som vi har tagit på alla de här spelarna är ju utifrån sportsliga grunder. Så att vi är professionella än så, än vad folk kanske tycker och tänker och tror. Så att vi är trygga med de besluten som togs. Så kan inte jag egentligen berätta mer om de olika casen, utan det är ju personalärenden som vi hanterar internt såklart.
Okej. Men sportsligt, jag tänker så här, för ett drygt år sedan så pratade man om Alsenfelt tillsammans med Viktor Fast som SHLs bästa målvakt för säsongen 2021. Så har han liksom ramlat från den här klippan väldigt, väldigt snabbt, eller var just den här gångna säsongen som ni kände att okej, han är på väg åt fel håll?
Ja, men det är olika parametrar. Dels är det givetvis prestationsmässigt, men också fysiskt och så vidare. Så att det är många, många parametrar som spelar in när man tar de här besluten. Så att, det är som du säger, Oskar har ju varit en fantastisk målvakt historiskt sett och varit en toppmålvakt i ligan i många år och betytt jättemycket för Malmö Red också. Så att det har jag full respekt för, och alla andra som jobbar i Malmö också. Men vi landade i ett beslut som där vi vill ju gå en annan väg, och där är vi.
All right, då tycker jag att vi pratar om de två målvakter som ni kommer sätta mellan stolparna den här kommande säsongen. Daniel Marmelind och Adam Werner. Och den sistnämnda här då, varför blev det Werner som kompletterade Marmelind i den målvaktsuppsättningen?
Ja, men dels så är det ju lite annan typ av målvakt. Adam är ju en stor målvakt som spelar lite annorlunda spel gentemot Daniel. Och vi tycker att det är en styrka att ha två målvakter som har lite olika spelstilar. Sen det som är gemensamma nämnaren för båda, det är ju att de är lika gamla och är en spännande ålder och är hungriga på att utvecklas och ta nästa steg, och vi är helt övertygade om att de kommer bli ett riktigt bra målvaktspar som kommer tävla och stötta och supporta varandra varje dag för att bli bättre och hjälpa laget att vinna hockeymatcher.
Och växeldra i antalet matcher, eller?
Ja, alltså grundplanen är ju att de kommer göra det. Sen blir det ju tävling såklart som för alla andra. Att är det någon som visar att man är lite vassare över tid, så kommer man ju spela lite mer. Såklart det handlar om att vi ska vinna hockeymatcher för Malmös bästa. Så att, men det är två duktiga målvakter som de kommer få kampera ihop. Och jag tror att bara i den dagliga verksamheten så kommer de kunna trigga och utveckla varandra.
För annars tänker man ju på Marvelins raketresa här senaste säsongerna. Först i Västervik och sen i fjol han petar Alsenfelt och blir Malmös etta. Att han borde väl kunna bära, om det krävs då, upp mot 40 matcher och kunna vara en keeper som tar er långt i grund, eller långt i grund sen, att han kanske kan hjälpa er till ett slutspel som ni hoppas nå.
Ja, jag tycker både Daniel och Adam har den potentialen, så att det är ju egentligen upp till dem själva och de får tävla om det, som sagt. Så får vi se vem det är som drar det längsta strået. Men tittar man historiskt sett så ska man bli framgångsrik i liga, både i grundserie och i slutspel, så behöver du ha två målvakter som kan axla ett stort ansvar. Och Daniel visade i fjol här att han kunde komma ut och spela otroligt stort i stora matcher, och trots att det var hans första år i ligan, så att det var beundransvärt. Sen kom Adam in som har varit i ligan innan i Färjestad och varit i Björklöven innan det och gjort det bra år, så att nu har han varit i Nordamerika och samlat på sig lite erfarenhet, så att det känns jättespännande med de här två unga killarna.
När vi bandar det här, det är mitten av juni ungefär, då är det 7 backar under avtal. Vad känner du för de försvarare ni har i ert stall just nu? Finns det några luckor eller någonting som fattas för att du ska känna dig helt nöjd?
Ja, men vi ska ha in en back till. Så är det ju. Och där tittar vi ju aktivt på marknaden hela tiden. Men samtidigt så känner vi ingen stress över det, utan det ska bli rätt. Och generellt sett så tycker jag att vi har en gedigen backsida som har en bra erfarenhet från ligan. Många backar som har varit med över tid och vet vad det handlar om. Och sen har vi yngre backar i Lerby och Ollas Mattsson som tycker jag var otroligt spännande att följa här i den här säsongen, slutet på den här säsongen. De dessutom fick testa lite landslagsspel. Och sen har vi värvat Theodor Jonsson från Växjö som är också en ung spännande back som vi tror vi kan få utveckling på och kan lyfta ytterligare och ta kliv. Så att, sen har vi 3 danska landslagsbackar som har visat både VM och OS-sammanhang att de kan spela på en väldigt hög nivå. Och sen har vi inte minst Joakim Ryan som jag tycker sista halvan av fjolåret verkligen klev fram och ledde laget och loggade mycket istid och kan spela i alla spelformer och dessutom var väldigt framgångsrik i powerplay. Så att, tycker vi har en bra mix. Men det är klart att vi ska in en back till och vi får se när vi lyckas presentera det. Men som sagt, det är ingen stress. Vi är i mitten på juni och fönstret stänger i februari, så att det finns lite tid att jobba på. Men vi får se.
Ja. Mm. Men nu nämner du ju egentligen alla backar här och Joakim Ryan skulle man kunna prata ännu mer om på det sättet han växlade upp under våren som du är inne på, blev den här toppbacken som Malmö hoppades på. Men jag skulle vilja höra lite mer om Adam Olas Mattsson som jag tycker är en back som verkar lite i SHL-skuggorna. Folk fattar inte riktigt hur bra han faktiskt är. Vad känner du?
Nej, men jag håller med. Adam har ju haft en fantastisk utveckling sedan han kom till Malmö, skulle jag säga. Jag har följt han sedan juniortiden i Djurgården och han var jätteduktig junior och så vidare. Men jag tycker den resan han har gjort i Malmö och han har tagit steg för steg. Och i fjol när han spelade med Jocke Ryan så tycker jag att de bildade backpar som höll extremt hög klass i SHL. Och ja, han går in på sin fjärde säsong här nu och han kan mycket väl ta ytterligare kliv och verkligen fullt ut i en toppback i ligan. Och jag tror att han är högmotiverad eftersom han nu fick också testa lite landslagsspel här i slutet på säsongen. Och det blir spännande att följa han kommande vinter.
Verkligen. I det främre ledet då när man ögnar igenom den delen av lagbygget så fäster man ju ögonen vid Christian Vesalainen som du har presenterat sedan några veckor tillbaka. Är det er första gubbe offensivt sett? Han ni kommer sätta ut i första kedjan, första PP, alla de där delarna. Är det så vi ska se på honom inför nästa säsong?
Ja, men det så är det. Christian kommer hit för att spela i en offensiv spelform och bidra i den offensiva delen av spelet, helt klart. Sen kommer kanske inte vi bygga laget på att vi ska leva på en spelare som ska styra allting och leverera, utan vi kommer vara jäkligt beroende av att vi har ett kollektiv där alla bidrar. Men med Christian ska vi stå för spets och edge för oss, och han har ju visat innan han åkte över när han spelade hemma i Finland och lite i KL att han håller en hög klass trots sin ringa ålder. Och sen borta i Nordamerika har han kanske inte riktigt spelat i den rollen fullt ut, utan nu kommer han tillbaka till Europa och Malmö och kommer få spela i den offensiva rollen som han vill och vill utveckla sig för att bli den spelare han kan bli. Och Christian är ju bara 23 år gammal, och tittar man på hans CV och rekord så kunde man egentligen tro att han är 30 år. Han har upplevt ganska mycket på kort tid och vunnit rätt många titlar och varit i olika ligor och sammanhang. Men jag tror att det blir bra för Christian att komma till Malmö och landa lite grann och få mycket kärlek och förtroende och kunna utvecklas i det kreativa offensiva spelet.
Mm. En annan forward som jag imponerades djupt av för två säsonger sedan när han spelade Oskarshamn, det är Lance Bouma. Han var en sån faktor med sin fysik och sättet han kunde vinna puck i sarghörn och skapa ytor för sina medspelare. Jag kände inte riktigt att han levde upp till förväntningarna den gångna säsongen. Var ser du honom i hierarkin inför nästa vinter?
Ja, men jag håller med där att det finns mer att hämta från Lance, och det känner han själv också. Men jag tycker han hade en fantastiskt bra avslutning på säsongen där han, när han bidrar med sitt sargspel och sin tävling och sin grit, då är han en otroligt duktig spelare i ligan. Och det blir ju vår uppgift att få han dit från start och hålla den nivån över tid. Så att, då kommer han kunna vara jäkligt nyttig och bidra till laget. Så att, det finns mer att hämta från Lance, och det håller han med om själv också. Så att, vi ser fram emot att kunna få ut lite till där.
En spel som var extremt viktig för Malmö den gångna säsongen, det var ju Carl Söderberg. Om man tittar på era två toppcenter, och tänker man ju Söderberg, man tänker Händemark. Känner du att ni har potential för att vara SHL-ledande när man pratar topp 6 i form av centrar, om Händemark blir den center han var innan han drog utomlands?
Ja, men jag tycker vi har en riktigt bra centersida. En bra ryggrad i laget där med Carl och Fredrik som du nämner. Det är ju två toppcentrar i ligan. Carl hade ju en otrolig produktion i sitt målskytte i år. Och Fredrik, där vet vi att det är en toppcenter som är topp 3 i tekningsligan varje år och bidrar i spelet i båda ändarna. Och sen har vi Patrik Westerholm som är en jätteduktig center också med mycket erfarenhet och spelskicklighet. Och sen har vi Forsberg som är en gedigen spelare också som leder sin lina där på ett klokt sätt, och en kille som alltid kommer till jobbet och bidrar med det hårda jobbet. Och jag tycker vi har jättefin centersida som är någonstans navet i linorna.
Björn, det har varit grymt intressant måste jag säga att få pick your brain här i drygt 45 minuter, om det inte har blivit lite mer till och med, och få höra din syn på Malmö kommande säsong. Jag vet att det är många av lyssnarna också som har pratat om dig som en kommande gäst i podden som kommer vara väldigt nöjda nu också. Så stort tack för att du var med i Hockeypuls, och trevlig sommar också.
Tack detsamma, trevlig sommar.
Och vi säger tack till alla lyssnare också. Hoppas att ni hänger med i juni, juli och augusti när sportcheferna i SHL ramlar in en efter en i Hockeypuls. Tills dess så kan ni höra av er till adam.johansson@expressen.se eller på Twitter eller Instagram, för där finns vi också. Så, det var Björn Liljanders avsnitt om Malmö Redhawks 22-23. Nu säger vi på återhörande. Hoppas att ni har det bra oavsett var ni befinner er i landet. Hej hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.